Du lyssnar på Azincourt av Bernard Cornwell i översättning av Leif Jakobsen, uppläst av mig Torsten Wahlund. Azincourt tillägnar jag kärleksfullt mitt barnbarn Esme Cornwell. Slaget vid Azincourt är förmodligen den historiska händelse som engelsmännen kan relatera till mer än till någon annan. Det är den svages seger över den starke. Den vanliga soldatens seger över den beridne riddaren. Och viljans seger över fåfängan. Det är också berättelsen om stor blodsutgjutelse och regelvidriga övergrepp. Sir John Keegan, The Face of Battle. Slagna ser man i mängd och lik i stora hopar. Ingen ände är på döda. Man stupar över döda. Nahum 3:3. Prolog. En vinterdag strax före jul år 1413 beslöt sig Nicholas Hook för att begå mord. Det var en kall dag. Nattfrosten hade varit hård. Och vid middagstid hade solen ännu inte lyckats smälta bort rimfrosten på gräset. Det var vindstilla. Och hela världen låg blek, frusen och tyst när Hook upptäckte Tom Peril på den nedsjunkna vägen som ledde från den höglänta skogen till ängarna nere vid kvarnen. Den 19-årige Nick Hook rörde sig som en skugga. Han var skogvaktare och även de dagar de minsta lilla fotsteg kunde låta som om is krossades rörde han sig tyst. Nu tog han sig fram mot vindriktningen med full överblick över den låga vägen där Peril hade spänt en nerhuggen alm bakom en av Lord Slaytons draghästar. Peril var på väg till kvarnen med den stora stammen. Där tänkte han göra nya blad till vattenhjulet. Tom Peril var ensam, vilket var ovanligt. Han lämnade nämligen sällan hemmet utan sin bror eller någon annan följeslagare. Hook hade i alla fall aldrig sett Tom Peril så långt borta från byn utan sin pilbåge på ryggen. Nick Hook gömde sig bakom en järnexbusk i skogsbrynet. Det var 100 steg fram till Peril som svor över de djupa tillfrusna hjulspåren i vägen och över almen som hela tiden fastnade och försvårade för hästen. Peril hade piskat öket blodigt till ingen nytta. Nu stod han där bara med käppen i hand och svor över det olyckliga djuret. Hook tog en pil ur kogret. Han hade hängande vid sin sida. Och kontrollerade att det var rätt pil. Lång och bredbladig tångspets vars syfte var att tränga djupt in i hjortkroppen. Spetsen var försedd med hullingar för att kunna slita sönder djurets pulsådror så att det snabbt förblödde om Hook mot all förmodan missade hjärtat. Vid 18 års ålder hade han vunnit de tre grevskapens stora turnering och besegrat rutinerade skyttar som var kända i stora delar av England. Han missade aldrig på 100 stegs avstånd. Hook la pilen mot bågstaven och fäste blicken på Peril. Han behövde nämligen inte se vad han gjorde med vare sig pil eller båge. Han låste fast pilen med vänster tumme. Med höger hand gjorde han försiktigt fast bågsträngen i den hornförstärkta skåran i pilens fjäderprydda nock. Han höjde bågen, fortfarande utan att ha tagit blicken från mjölnarens äldste son. Nick spände bågsträngen, det synes utan någon större ansträngning. Trots att få som inte var bågskyttar skulle ha orkat dra den halvvägs. När bågen nått fullt dragläge var strängen vid hans högra öra. Peril stod och stirrade över ängarna ner mot kvarnen där ån ringlade fram som ett silverband under de kala pilträden. Han bar stövlar, hosor, ett kyller och en långrock av hjortskinn. Och han anade inte att döden endast var ett par ögonblick bort. Hook släppte. Strängen av hampa lämnade tummen och de två andra fingrarna med en mjuk rörelse, utan någon som helst darrning. Pilens bana var spikrak. Hook höll blicken på de grå fjädrarna och såg den avsmalnande askpilen med sin stålspets for mot Perils hjärta. Han hade vässat spetsen i förvissning om att den skulle tränga genom hjorthud.